Den här signaturen säger att vi ska lyssna på lite ljudbilder. Ja, det finns ju en skiva som jag gjorde som heter det, men jag vill ändå kalla det för ljudbilder. Det är hämtat ur vårt arkiv. Och det här handlar om hur blindersättningen kom till. Och den som har gjort eller skrivit redogörelsen en gång i tiden, det är Per Hägermalm. En mycket känd person inom våran egen rörelse, SRF, och före detta det blindas förening. Blindersättning, det var det som senare blev handikappersättning och nu mer idag kallas för merkostnadsersättning. Det har haft många namn. Ursprunget är ju ändå att stödja synskadade i deras tillvaro och en ganska fattig tillvaro som det var på den tiden det tillkom. Men jag tycker vi lyssnar på den här redogörelsen.
Blindhetsersättning, handikappersättning. Flera för enskilda synskadade viktiga frågor har lösts i det svenska samhället genom aktiva insatser från det Blindas förening, Synskadades riksförbund under de 100 år organisationen verkat. En av de mera betydande var införande av blindhetsersättningen den 1 januari 1935. Få om ens någon fråga har dock tagit så lång tid från det första förslaget till konkret resultat. Vid en debatt vid det Blindas förenings månadsmöte den 2 februari 1901, som främst gällde nedläggning av snickeriutbildningen vid Blindinstitutet och Tomteboda, anförde L. Eriksson, citat, att det vore alldeles omöjligt för en blind att försörja sig, vilket yrke han än hade, och borde han för den skull hava ett kontant bidrag till hjälp, slut på citat. Om föreningens ordförande Alrik Lundberg blev inspirerad av detta påstående vet vi inte. Kanske, men säkerligen upplevde han behovet av en särskild blindhetsersättning som angelägen. Allt nog, redan vid femte nordiska mötet för abnormsaken, abnorm är lika med vanföra lika med handikapp, för abnormsaken den 7-10 juli 1903 håller han ett långt föredrag i ärendet och föreslår en resolution. Dessa möten hade hög status och vid detta möte fungerade landshövdingen i Stockholms DN, P.G.V. Isberg, som president. Alrik Lundbergs föredrag har bar titeln Om allmän pensionering av medellösa blinda. Hur kan en sådan lämpligen åstadkommas? En längre positiv debatt med många inlägg följde. Efteråt antogs följande resolution. Citat, efter verkställd redigering av framlagda förslag antog sektionen följande resolution. Blindsektionen vid det femte nordiska mötet för abnormsaken i Stockholm 1903 uttalar sin livliga sympati för önskemålet att genom allmän pensionering av medellösa blinda söka förbättra deras i ekonomiskt hänseende betryckta ställning under framhållande jämväl därav att den tillfälliga hjälp som lämnas blinda till främjande av deras självverksamhet genom sådan allmän pensionering på intet sätt blev mindre nödvändig samt hemställer härmed de respektive regeringar genom åtgärders vidtagande ville lämna sin medverkan till ernående av berörda viktiga önskemål. Slut på citat. Vid internationella blindkongresser i Exeter, England 1911 och Helsingfors, Finland 1912 upprepade han i stort sett samma föredrag och förslag. I en rapport från Helsingforskonferensen framhålls: vilket föredrag av den auktoritativa församlingen mottogs med entusiasm som blott kan jämföras med hans egen hänförelse för denna idé, vilken länge legat honom varm om hjärtat. Vid genomgång av det Blindas föreningsprotokoll och andra handlingar under åren mellan 1912 och 1919 har jag inte funnit några resolutioner i frågan om ärendet är för övrigt sparsamt behandlat. Säkerligen bidrog här till att denna tid sammanföll med första världskriget som för föreningen medförde att helt andra frågor krävde aktiva insatser. Tillsammans med andra blindorganisationer tillställde DBF Kunglig Maj 1919 en framställan om statliga insatser för blinda och det Blindas förening. I denna framställan belyste de blindas svårigheter att genom eget arbete kunna försörja sig. Förslag på stödåtgärder för bland annat hantverket framfördes. Vidare föreslogs koncession och visst antal dragningar i nu pågående penninglotterier. I ordförande Alrik Lundbergs öppningstal vid DBFs årsmöte den 4 juni 1921 spåras en koppling till framställningen om åtgärder i tillsättande av 1920 års blindvårdsutredning. I en rapport något tidigare till styrelsen redogör Lundberg för en uppvaktning där han återtagit föreningens framställan om särskilda lotteridragningar som istället föranlett en skyndsam skrivelse om ett extra eller förhöjt anslag till föreningen. Därvid synes också en grundig genomgång av situationen för blinda ha aktualiserats. Men låt oss återgå till Lundbergs som alltid välformulerade anförande. Parentes, för oss idag låter det högstämt men var den gången helt i tidens anda. Citat. Mer än någonsin görs därför idag oavvisligen gällande behovet av starkare, varaktigt verksamma samfundskrafter som kunna tillförsäkra de svagare och de svagaste bland oss rätt till en plats i solen. När jag vid förra årsmötet berörde detta ämne hade jag grundad anledning att uttala mina förhoppningar om att den dag inte kunde, eller åtminstone inte borde vara fjärran, då ett statligt ingripande skulle komma till stånd och medföra problemets lösning. När jag idag möter eder är det med glädje i hjärtat jag vill fastslå att en ljusning skönjes vid horisonten. Av förhoppningen då uttalad har blivit något mera, har blivit ett löfte. För så som ett löfte om snar verksam hjälp för de många som väntat länge och tåligt, tvekar jag ej att beteckna det Kungl. Majs beslut av den 22 sistlidna juni, genom vilket särskilda sakkunnige förordnades med uppdrag att verkställa utredningen av de blindas i riket tillstånd och behov samt inkomma med förslag till reformer i ärendet. Genom denna förberedande åtgärd har statsmakten i själva verket för sin del kategoriskt och oförbehållsamt deklarerat sin goda vilja att beträda reformernas väg inom svenskt blindväsen. I vilken utsträckning sakkunnigas förslag när det antagligen till hösten finnas sin slutgiltiga utformning kunna vinna statsmakternas beaktande och bifall? Ja, det undandrar sig naturligtvis för närvarande allt bedömande, ty det är en fråga som ytterst och i sista hand beror av Sveriges regering och riksdag. Givetvis kunna även de blinda själva i sin mån, åtminstone indirekt, bidraga till att främja frågans slutliga lösning, därest det var helst och när helst de uppträda enskilt eller offentligt, spridda var för sig eller i grupp, i tal, i skrift, i helg och söken, alltid iakttaga klokhet, hovsamhet och värdighet i sitt uppträdande, och sålunda än ytterligare stärka och befästa de vänliga känslor och den stora sympati för dem och deras sak som enligt min rika erfarenhet redan är tillfinnandes hos stora lager av vårt folk. Att ledningen av detta ansvarsfulla och maktpåliggande arbete såsom sakkunnigas ordförande blivit anförtrott åt ordföranden i Kungliga Blindinstitutets direktion, ledamoten av kronprinsessa Margaretas arbetsnämnd för de blinda och hedersledamoten i DBF, landshövding Maurits Sahlin, betyder ingenting mer och ingenting mindre än att varm medkänsla för de blinda och deras sanna intressen, vidsynt blick, praktisk erfarenhet och djupa insikter i förening med en under lång administrativ verksamhet förvärvad och prövad förmåga, att allt detta nu sitter i högsätet. Förvisso har en ordförandeklubba aldrig kunnat läggas i en starkare och sakkunnigare hand. Från sakkunnigas sida har för övrigt inte underlåtits att lägga den äskade utredningen på den bredast möjliga demokratiska grund. Blinda och blindvänner, representerande skilda läger och olika uppfattningar, har hörts i blindsakens viktiga frågor. specialsakkunnige särskilt i obstetrikens och oftalmologins vetenskaper har tillkallats i syfte att vägleda oss beträffande de åtgärder som kunna tjäna till bekämpande och förekommande av blindhet. Ett led i vår strävan att göra denna utredning så grundlig och så saklig som möjligt har också varit en inbjudan som riktats till årsmötets deltagare att i afton klockan 6 här på detta rum närvara vid en konferens som inleddes av sakkunniges ordförande och där tillfälle beredes en var att fritt ur hjärtat framföra synpunkter och uttala önskemål av sakligt värde och ägnade att stödja och styrka sakkunniga i deras uppfattning, ägnade att hjälpa och leda oss alla fram mot det stora gemensamma målet. Slut på citat. Den 10 april 1922 lämnade sakkunniga sitt betänkande. I detta framlades åtskilliga förslag angående undervisning och vård av landets blinda samt hemställde därutöver, citat, tankstreck, i syfte att bereda ett inkomsttillägg åt arbetande blinda, så kallad blindhetsersättning, slut på citat. 1920 års blindvårdssakkunniga hade också förslag på lagtext omfattande sammanlagt 13 paragrafer. Då detta lagförslag senare kom att ligga till grund för såväl rektor Gustav Eks förslag som lagbyråns förslag till slutlig förordning vill jag återge paragraf 1 och paragraf 2. Blindvårdssakkunnigas förslag till lag om blindhetsersättning 1922. Paragraf 1. En var svensk man eller kvinna som lider av så stor nedsättning i synförmågan att avsevärd svårighet vid utförande av för ifrågavarande person lämpligt arbete därav uppstår är, där ej nedan annorlunda stadgas, berättigad att erhålla ett understöd benämnt blindhetsersättning. Sådant understöd är icke i något avseende att anses såsom fattigvård. Paragraf 2. Blindhetsersättningen ska utgå i visst förhållande till vad som det inom fattigvårdssamhälle där understödstagaren har hemortsrätt anses vara existensminimum för blind person. Dylikt existensminimum ska för år räknat inom olika orter anses utgöra 550, 675 eller 800 kronor. Det ankommer på omförmälda fattigvårdssamhälle att bestämma till vilken av dessa ortsgrupper den ort ska hänföras där understödstagaren har hemortsrätt. Slut på citat. Från rätten till blindhetsersättning skulle åtskilliga grupper av blinda undantas. Främst de vilkas inkomster var så goda att de inte behövde någon hjälp, men också de som inte alls, eller åtminstone inte i någon nämnvärd grad genom eget arbete, bidraga till sitt uppehälle. Här ansågs det att fattigvården i kommunerna, liksom statliga institutioner, hade ansvar. Om exempelvis arbetsinkomsten var lägre än 140 kronor, 170 kronor och 200 kronor per år inom respektive dyrortsgrupp skulle blindhetsersättning ej vara berättigad. Förslaget ålade kommunerna att bevilja och utbetala blindhetsersättningen. Halva kostnaden skulle dock ersättas av staten och utredningen föreslog ett förslagsanslag om 400 000 kronor härför. Vid en år 1920 genomförd folkräkning upptogs antalet blinda i landet till 3090, varav 1580 personer var i åldrarna 16 till 60 år. Blindvårdssakkunnigas betänkande remitterades till åtskilliga myndigheter och sammanslutningar med flera och också till De blindas förening. Vid 1922 års årsmöte var Alrik Lundberg inte fullt så optimistisk. Han yttrar bland annat: som bekant krävs det nu den allra största uppmärksamhet och vaksamhet med offentliga medel för att statens inkomster och utgifter ska gå ihop. Samt under tiden medan vi väntar på det definitiva avgörandet av vår stora livsfråga genom statsmakternas beslut, vad har vi då att göra? Jo, vi har i den mån det står oss till buds lita till tvenne goda ting, arbete och tålamod. Arbete och tålamod skulle bliva våra bundsförvanter och hjälpa oss fram mot de drömda önskemålens ljusare nejder. Arbetets aktiva kraft låter oss sträva framåt till dess vi vinner den slutliga segern. Och det var slut på citatet. Tomtebodaskolans rektor G. Åstrand lämnade vid detta årsmöte en redogörelse för huvuddragen av blindvårdssakkunnigas betänkande och styrelsen erhöll fullmakt att besvara remissen. Alrik Lundbergs uppmaning att lita till arbete och tålamod var i högsta grad motiverad. Först 1934 kunde riksdagen gå till beslut i ärendet. Vägen fram till detta hägrande mål krävde arbete och återarbete, präglat av envishet och målmedvetenhet. En del av detta arbete är redovisat i olika promemorior, protokoll och brev, men alla de samtal mellan medlemmar i De Blindas Förening, De Blindas Riksförbund och riksdagsmän med flera myndighetspersoner vet vi självfallet lite om. Blindas Riksförbund stiftande möte 22-25 februari 1926 i Örebro fick interimstyrelsen i uppdrag att, citat, uppsätta och till regeringen översända en skrivelse i blindhetsersättningsfrågan grundad på De Blindas egen uppfattning om det blindvårdssakkunnigas förslag. Slut på citat. Hjalmar Wide och G. Överström från styrelsen gjorde i november samma år en uppvaktning hos dåvarande socialdemokratiske partisekreteraren Gustav Möller och begärde hans medverkan i blindhetsersättningsfrågans förverkligande. Riksförbundet beslöt vid nästa ombudsmöte 1927 att göra en namninsamling bland landets blinda i denna sak. Under åren 1927-1934 är blindhetsersättningsfrågan ett ständigt återkommande ärende vid DBFs månads- och årsmöten. Vid månadsmötet den 2 oktober 1927 anmäldes att De Blindas Förening jämte kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för de blinda och direktionen över Kungliga institutet och förskolan för blinda barn under september månad ingått till Kunglig Majt med underdånig framställning om en lytesersättning för landets blinda. Det anmäldes vidare att HKH kronprinsen, sedermera Gustav den VI Adolf, för arbetsnämndens räkning undertecknat skrivelsen. Den 4 januari 1929 fick en deputation från De Blindas Riksförbunds styrelse bestående av G. Stenqvist, Albert Pettersson och Katarina Back företräde för statsminister Arvid Lindman. Vid detta tillfälle överlämnades en petitionsskrivelse undertecknad av omkring 1300 blinda med underdånig anhållan att regeringen snarast möjligt måtte åstadkomma ett realiserande av blindhetsersättningsfrågan. Gustav Möller var ledsagare till deputationen. Statsministern lovade sin medverkan men framhöll: ni måste nog ha tålamod till ni känner väl till Kunglig Majts och riksdagens nådiga tågordning. Några motioner framlades detta år i riksdagen i ärendet. Efter kort behandling i riksdagen blev dessa avslagna. En ny breddad och väl förberedd uppvaktning ägde rum också ett år senare när motionsskrivning åter var möjlig. Denna gång ville man nå de olika riksdagspartiernas ordförande. I denna uppvaktning deltog Alrik Lundberg, ordförande, och Ernst Rätzler från DBF samt Gustav Rydberg, ordförande, och Albert Niklasson från Riksförbundet. Vi har en skildring av uppvaktningen som ger en god bild. Citat. Den 12 januari 1930 klockan 12 middagen började uppvaktningen, vilken ägde rum i den så kallade sammanbindningsbanan där deputationen skulle invänta herrar riksdagsmän, vilka anlände en efter en med 10 minuters mellanrum. På slaget 12 infann sig landshövding Johan Nilsson i Kristianstad. Han var mycket intresserad för de blinda och deras sak och hade på sin tid deltagit i sakkunniges arbete. Han lovade sin medverkan till en lycklig lösning av frågan när den en gång kom upp i riksdagen. Så följde i tur och ordning herrar Olsson i Kullenbergstorp, C.G. Ekman, Carl Kilbom och till sist Per Albin Hansson, som ägnade deputationen nära en halvtimmes tid. Samtliga mottog deputationen mycket älskvärt och lovade sina respektive partiers stöd när frågan en gång kommer på riksdagens bord. Mest reserverad var dock herr Ekman, som i förbegående frågade om vi hade tänkt på hur mycket en blindhetsersättning skulle komma att kosta staten. Härtill reflekterade direktör Lundberg: nej, den saken hade ju inte ens det sakkunniga klart för sig, mycket mindre vi. Senare på dagen hade deputationen ett sammanträde med herrar Möller, Åkerberg i Örebro och professor Petrén, vilka herrar skulle gemensamt utarbeta en motion att föreläggas den nu samlade riksdagen. Denna motion, som var undertecknad av ett 50-tal riksdagsmän från olika partier i båda kamrarna, frambars i första kammaren av herr Gustav Möller och i andra kammaren herr Julius Hedvall i Göteborg. Motionen blev visserligen avslagen, men riksdagen beslöt att i skrivelse till regeringen ge denna i uppdrag att snarast möjligt göra utredning och framlägga fullständigt förslag i frågan. I februari 1930 tillställde samtliga riksdagsledamöter en längre skrivelse från DBF och Riksförbundet, undertecknad av Alrik Lundberg och Gustav Rydberg. Skrivelsen ger bakgrund och motiv för en blindhetsersättning och har som rubrik Blindhetsersättningsfrågan ur ekonomisk, social och humanitär synpunkt. Skrivelsen avslutas. Citat: undertecknade organisationer vill jag härmed till eder såsom riksdagsledamot rikta en vördsam vädjan att ni vid riksdagens behandling av motionerna om blindhetsersättning måtte med eder röst och edert inflytande bidraga till en snar och lycklig lösning av frågan om statligt stöd åt landets arbetande blinda. Slut på citat. Och anförde de blindas organisationer och institutioner, hantverksskolorna med flera, i sina remissvar. Naturligtvis var man tacksam för att ett konkret förslag framlagts. Men med själva utformningen var man inte nöjd. Det var faktiskt så att Stockholms blindförbund yttrade sig först och angav sina önskemål och riktlinjer, till vilka DBF och Riksförbundet därefter anslöt sig. Dessa kan sammanfattas så här. 1. En blindhetsersättning bör inte byggas på behovsprincipen eller förbindas med ett fixerat existensminimum. Den bör utgå med lika belopp till alla blinda över hela riket, vilka är beroende av en förvärvad inkomst. 2. Blindhetsersättning bör inte ha någon som helst kommunal karaktär och således ej beslutas av och ej heller utbetalas genom den kommunala fattigvårdsstyrelsen. I övrigt tillstyrkte Socialstyrelsen, Medicinalstyrelsen, några länsstyrelser och 13 landsting jämte skolorna för blinda och några fler förslaget. Överståthållarämbetet i Stockholm, 13 länsstyrelser, 6 landsting, styrelsen för Svenska landstingsförbundet jämte styrelsen för Svenska stadsförbundet ansåg sig däremot inte kunna tillstyrka utan närmare utredning. Några av dessa avvisade förslaget helt. Det huvudsakliga motivet var konsekvenserna för det allmänna med hänsyn till att andra lytesgrupper kunde anses lika berättigade. Pensionsstyrelsen ansåg att det skulle vara mer rationellt att i ett sammanhang ordna understödsfrågan för alla i, citat, i kroppsligt eller andligt hänseende särskilt vanlottade hjälpbehövande invalider. Slut på citat. Detta kunde enligt pensionsstyrelsen ske genom ändringar i pensionsförsäkringslagen. När det gäller olika delar i 1922 års förslag har remissorganen vissa påpekanden, dock av mindre vikt. Remisstiden blev ovanligt lång. Först 1931 inkom remissvar för några tunga statliga instanser, bland annat Pensionsstyrelsen. Jag har inte kunnat kontrollera, men förmodligen utsattes inte en sista dag för avlämnande av remissvar. Som jag visat ovan ansåg bland annat Pensionsstyrelsen och flera länsstyrelser och landsting att även andra grupper av handikappade också kunde anses berättigade. I officiellt redovisat material till riksdagens behandlingar av denna fråga har jag inte funnit några framställningar från företrädare för andra handikappgrupper. Parentes, vid denna tid hade döva, hörselskadade och rörelsehindrade bildat sina egna riksförbund. Slutparentes. De motioner som framlades vid 1929 års riksdag blev som tidigare nämnts avstyrkta. Men andra lagutskottet anförde, citat, med hänsyn till ärendets vikt syntes det utskottet lämpligt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t framförde önskemålet att frågan så snart ske kunde måtte komma till avgörande. Slut på citat. Utskottets hemställan bifölls av riksdagen och skrivelse till Kungl. Maj:t avgavs den 14 mars 1930. Den 25 april 1930 erhöll Axel Gabriel Mortimer Munk av Rosensköld uppdraget att utifrån 1922 års förslag verkställa en ny utredning och framlägga förslag. Rosensköld avsade sig strax efteråt uppdraget och rektorn vid Tomtebodaskolan, Gustav E. Ek, erhöll den 22 juli 1931 uppdraget. Redan den 30 november samma år avlämnade Ek sin utredning med förslag avseende blindvårdens ordnande. Eks förslag byggde i huvudsak på samma principer som blindvårdssakkunnigas förslag från 1922. Behovsprincipen fanns kvar och Ek beräknade det existensminimum som skulle vara bas till något lägre belopp än i 1922 års förslag är lika med 500, 600 och 700 kronor. Vidare upptog Eks förslag att personer som uppnått 60 års ålder inte skulle vara berättigade till ersättning. Pensionsnämnd och pensionsstyrelsen föreslås pröva rätten till ersättning och ej som tidigare fattigvårdsnämnden i kommunerna. Blindorganisationernas krav på att fattigvårdsstämpeln inte skulle sättas på blindhetsersättningen hade sålunda Ek lyssnat till och beaktat, men behovsprincipen fanns kvar. 1922 års förslag upptog en bestämmelse om krav på arbetsinkomst för erhållande av ersättning. Den skulle uppgå till minst 25% av existensminimum. Detta krav var inte med i Eks förslag, vilket därmed vidgade kretsen till att omfatta inte enbart arbetande blinda. Vid ett extra möte i anslutning till det blindas riksförbunds ombudsmöte 1932 samlades valda ombud för landets blinda den 3 juni i Stockholm för att grundligt diskutera Eks förslag från den resolution som då antogs saxas. Citat. Bland de blinda och även bland deras seende förespråkare hade städse ansetts att en statlig blindhetsersättning, när den en gång blev verklighet, borde bliva en lyteskompensation. Detta innebure att hänsyn måste tagas till den blindes genom lytet nedsatta arbetskapacitet och till de merutgifter han i följd av sitt lyte ständigt måste vidkännas. I likhet med blindvårdssakkunniga hade emellertid rektor Ek i sitt förslag frångått denna, enligt de blindas mening, fundamentala princip och istället förordat ett understöd som i själva verket endast skulle komma de allra sämst ställda blinda till godo, enär understödet skulle utgå i visst förhållande till den egna inkomsten. De blinda skulle finna det rättvisare och förmånligare om lytesersättning blev generell och tillerkändes varje blind som i övrigt vore normalt utrustad och som för sin existens vore hänvisad till eget förvärv. Därigenom blev nämligen ersättningen en direkt kompensation för just den förlust i arbetskapacitet och dylikt som alla blinda hade att räkna med, hur driftiga de än vore. Utan tvivel premierade den av rektor Ek hävdade principen icke allenast de mindre arbetsdugliga utan kanske i än högre grad de liknöjda, mindre ansvarskännande elementen. Emedan det som genom att anstränga sig till det yttersta sökte täcka sina livsbehov med egen arbetsförtjänst ändock aldrig komme över svältgränsen och alltså i fortsättningen som hittills måste lita till fattigvårdsunderstöd. I enlighet med rektor Eks förslag skulle en blind som förtjänade respektive 820, 1020 och 1220 kronor beroende på till vilken dyrortsgrupp han räknades icke erhålla någon statlig hjälp. De arbetsområden där de blinda hittills funnit en knapp bärgning hade numera till största delen industrialiserats. Här tillkommer den förutnämnda nedsättningen i arbetskapaciteten och att de blinda så gott som dagligen nödgades anlita seendes hjälp för budskickning, ledsagning samt för andra tjänster, vilket allt måste ersättas. På grund därav ansåg de blinda att de lagstiftande myndigheterna vid behandlingen av blindhetsersättningsfrågan borde lägga större vikt vid att de blinda erhöll kompensation för den inkomstminskning som uppstod på grund av synens förlust än vid en utjämning i inkomstskillnaden mellan arbetande blinda. De blindas främsta önskemål vore att behovsprincipen frånträddes och istället en enhetlig och för alla landets arbetande blinda lika blindhetsersättning kommer till stånd. Med hänsyn till den på grund av rådande ekonomiska konjunkturer hårt anlitade statskassan önskade de blinda föreslå blindhetsersättningen till ett årligt belopp av minst 600 kronor. Med anledning av de anmärkningar som framställdes även mot Eks förslag och då särskilt från blindorganisationerna uppdrog Gustav Möller som nu blivit socialminister åt det egna departementets lagbyrå att upprätta ett nytt förslag. Detta förslag som sedan kom att kallas lagbyråns förslag till förordning om blindhetsersättning tillmötesgick på de flesta punkter om ej alla de önskemål blindorganisationerna framfört. Förslagets paragraf 1 och paragraf 2 stadgade den. Första paragrafen. Den som saknar synförmåga eller vars synförmåga är så nedsatt att han saknar ledsyn anses i denna förordning som blind och är där ej nedan annorlunda stadgas berättigad till blindhetsersättning. Ersättningen utgår med ett belopp av 500 kronor per år räknat. Andra paragrafen. Från rätt till blindhetsersättning är då undantagna. A. Utländsk medborgare samt svensk medborgare som icke är i riket mantalsskriven. B. Den som icke fyllt 16 år. C. Den som enligt gällande bestämmelser om blindundervisning är skolpliktig. D. Den som blivit blind efter fyllda 60 år. Behovsprincipen var övergiven i detta förslag och en enhetlig blindhetsersättning om kronor 500 föreslogs utgå. Åldersgränserna 16 och 60 år stod kvar. I såväl 1922 års utredningsförslag som i Eks förslag behandlades definitionen blindhet ingående. I lagbyråns förslag hade gränsen när det gällde synförmåga gjorts snävare än i tidigare förslag. Nu föreslogs, citat, den som saknar synförmåga eller vars synförmåga sedan ljusbrytningsfel rättats är så nedsatt att han saknar ledsyn är berättigad till blindhetsersättning. Slut på citat. Vidare skulle staten genom pensionsstyrelsen ansvara för ersättningen eller som förslaget anger. Citat, ansökan om blindhetsersättning ska ingivas till pensionsnämnden som har att avgiva utlåtande över densamma varefter pensionsstyrelsen har att fatta beslut. Blindhetsersättningen bestrides av statsmedel och utbetalas genom pensionsstyrelsens försorg. Slut på citat. Vid remissbehandlingen av tidigare förslag hade flera länsstyrelser och landsting samt pensionsstyrelsen framhållit det olämpliga i att en grupp invalider fick en särställning. Genom att lagbyråns förslag fick en så snäv begränsning att den i stort överensstämde med den som berättigade till full livränta inom olycksfallsförsäkringen, fick invändningen mot särlagstiftning denna remissomgång mindre styrka. De allra flesta remissorganen uttalade sig för ett genomförande av lagbyråns förslag utan att hänvisa till kommande förslag om en mer genomtänkt invalidpension. Riksförsäkringsanstalten var dock negativ också till antagande av detta förslag. De blindas förenings styrelse angav i sitt remissvar, citat: "Vi måste alltså från vår ståndpunkt principiellt hälsa lagbyråns förslag välkommet såsom ett uppriktigt och praktiskt utformat försök till lösning av blindersättningsfrågan. När det är oaktat vissa erinringar och önskemål här framföras så betyder det ingalunda något ståndpunktstagande emot lagbyråns förslag, vilket i sin helhet av oss varmt understödes och rekommenderas." I paragraf 1 av den föreslagna förordningen anges såsom berättigad till blindhetsersättning den som saknar synförmåga eller vars synförmåga är så nedsatt att han saknar ledsyn. I lagbyråns PM till det angivna förslaget antages att ledsyn förefinnes redan vid en synskärpa överstigande 1-2/60 av det normala. I andra länder och sammanhang har man däremot angivit ledsynens minimigräns till 6/60. Denna liberalare fixering av blindhetsgränsen tog det även för Sveriges vidkommande vara fullt motiverad, särskilt i betraktande av det talrika, citat, blinda, som står på gränsen mellan ledsyn och icke-ledsyn och fått sin uppfostran och utbildning bland verkligt blinda samt därför i alla praktiska och försörjningsekonomiska hänseenden är att likställa med dessa. Styrelsen för de blindas förening tillåter sig alltså att i underdånighet påkalla Eders Kunglig Majestäts uppmärksamhet för denna synpunkt. Om blindhetsersättningen enligt lagbyråns förslag sålunda redan på grund av nyssnämnda definition av blindhetsbegreppet synes oss alltför snävt begränsad, så framträder otvivelaktigt samman tendens även i bestämmelsen om 60 år såsom övre åldersgräns för denna ersättning. I Sverige anses i regel arbetsförhet, åtminstone för statens och kommunens ämbets- och tjänstemän, föreligga till 65-67 år då pensionsåldern inträder. Från och med sistnämnda ålder inträder ju även av samma skäl rätt till folkpension enligt pensionslagen. I anslutning härtill bör enligt vårt förmenande också åldern för rätt till blindhetsersättning, som ju ska tilldelas arbetsföra blinda, utsträckas till 65-67 års ålder. Naturligtvis förbiser icke styrelsen för de blindas förening de ökade kostnader som blev förbundna med en dylik utsträckning av blindersättningsåldern, och därför vill den ej heller låta denna detaljanmärkning i något avseende påverka det slutliga resultatet av vederbörande myndigheters överväganden och beslut. Beträffande det belopp som enligt lagbyråns förslag ska utgå såsom blindhetsersättning tillåter sig styrelsen att erinra därom att vid föregående blindhetsutredningar existensminimum i allmänhet beräknats avsevärt högre än de 500 kronor som nu föreslagits. Styrelsen hade också helst sett detta belopp höjt till åtminstone 600 kronor per år och individ. Även här spelar emellertid den statsfinansiella synpunkten in såsom avgörande faktor, och styrelsen ser sig alltså nödsakad att även i denna punkt ansluta sig till lagbyråns förslag. Slut på citat. Inför behandlingen inom Socialdepartementet och senare riksdagens tvenne kamrar organiserade DBF och Riksförbundet en omfattande och väl genomtänkt kampanj. En särskild propagandakommitté representerade de båda organisationerna tillsattes med Alrik Lundberg som ordförande och Dr. John Lönnegren som sekreterare. 1. Lokalt utsågs landet över personer ur de egna leden att uppsöka riksdagsmännen på, citat, hemmaplan. 2. En skrift utarbetades centralt till ledning vid den muntliga bearbetningen av riksdagsmannen. 3. Artiklar sändes till pressen. 4. Stommen till enhetligt remissvar tillställdes de 6 länsföreningar som anmodats avge remissvar. 5. Centrala uppvaktningar verkställdes med mera. Departementschefen herr Möller framhöll bland annat i propositioner nummer 79-34, citat, att även om det skulle finnas andra arbetsföra invalider vilka i samma grad som de blinda kunna anses berättigade till ersättning. Någon utredning härom finns emellertid ej verkställd. Torde nämnda omständighet inte utgöra tillräckligt skäl varför de blinda skola ytterligare vänta på att få sin ersättningsfråga löst. Hypocitat. Riksdagens utskott var i stort sett av samma uppfattning. Vid föreningens månadsmöte den 14 februari 1934 anförde Alrik Lundberg följande i sitt öppningstal. Citat. Det nya året har, så som vi alla vet, kommit med ett ljuvligt och glatt budskap till den svenska blindvärlden, då den i konungens trontal bebådade åtgärden till stöd för blinda nu tagit fast form i den av regeringen framlagda propositionen om blindhetsersättning. Äntligen nalkas vi målet, hörde jag mina blinda vänner runt om i bygderna tänka högt vid mikrofoner och högtalare, när vi i radion förnummo det hugnesamma meddelandet, det löftesrika ord vi så länge förbidat. Måtte nu detta löfte också gå i uppfyllelse. Förvisso skola vi alla söka medverka därtill var och en i sin stad. Från styrelsens och propagandakommitténs sida kommer intet att underlåta som kan vara ägnat att bereda gynnsam jordmån för förslaget inom riksdagens kamrar och där skapa den opinion som ska föra till seger. På ordförandens förslag beslöt föreningen att till stats- och socialministern avlåta telegram av följande lydelse. De blindas förening samlad till möte uttalar till eder sitt varma tack för regeringens initiativ i blindhetsersättningsfrågan med förhoppning att kungliga propositionen måtte vinna riksdagens bifall. När statsrådet G. Möller föredrog ärendet, proposition 79 i andra kammaren den 21 mars, yttrade han enligt protokollet. Förslaget är i många avseenden modest. Statsfinansiella skäl har nödvändiggjort avsevärda begränsningar på olika punkter. Sålunda innebär förslaget att blindhetsersättning ska utgå endast till den som saknar ledsyn, det vill säga den blindes syn ska vara nedsatt till 2/60 av normal syn. Uteslutna är personer som blivit blinda efter 60 års ålder. Vidare har ersättningsbeloppet för den blinde bestämts till endast 500 kronor per år. Trots dessa mycket allvarliga begränsningar har de blinda själva hälsat förslaget med större tillfredsställelse än något av de tidigare utarbetade förslagen. Denna de blindas egen uppskattning av det nu föreliggande förslaget har glatt mig i hög grad. Då man går att utforma en reform med visst socialt syfte är det enligt min mening av synnerlig vikt att de folkgrupper som reformen närmast avser att hjälpa i deras kamp för tillvaron inte har grundad anledning att känna besvikelse över reformens resultat. Man har anledning vänta att om genom riksdagsbeslut idag det föreliggande förslaget upphöjs till lag. Att det närmast berörda skola känna tacksamhet mot de svenska statsmakterna för visad omvårdnad. För övrigt hoppas jag att om erfarenheten visar det nödvändigt och behövligt och statsfinanserna möjliggöra en utvidgning av blindhetsersättning. Denna ska utbyggas till att omfatta ett större antal blinda än det som nu kommer att beredas en människovärdig levnadsstandard. Det var slut på citat. 1934 års vårriksdag antog den framlagda propositionen och Kungliga Majestät utfärdade den 20 april 1934 förordningen om blindhetsersättning. Därmed var det av många blinda efterlängtade målet nått. Vid den praktiska tillämpningen uppstod redan första året stora problem vid bedömning av om ledsyn förelåg eller ej. Redan till 1936 års riksdag väcktes motion i denna fråga. Motionären anförde att enligt hans uppfattning ett stort antal personer med en synskärpa under 1-2/60 fått avslag på sin ansökan om blindhetsersättning. Motioner i denna fråga väcktes senare vid 1939 och 1946 års riksdagar. Ingen av dessa blev dock bifallen. I en motion till 1937 års riksdag hemställdes om en höjning av blindhetsersättning från 500 till 750 kronor. Motionen ledde till en hemställan om en förutsättningslös utredning. Bakom motionen och utskottsbehandlingen låg också blindhetsersättningens inverkan på andra sociala förmåner, framförallt en reducering av folkpensionen. Pensionsstyrelsen fick i uppdrag att verkställa utredningen och framlade i december 1938 ett förslag om att blindhetsersättningen skulle indelas i tre dyrortsgrupper med 600, 750 och 900 kronor. Förslaget ledde inte till någon åtgärd. År 1941 infördes dock dyrtidstillägg och 1945 kom ytterligare en provisorisk förändring vilket förde upp beloppet till cirka 700 kronor. 1946 inarbetades blindhetsersättningen i folkpensionslagen och fick benämningen blindtillägg. I skrivelse till regeringen yrkade till Blindas förening 1951 att blindtillägget skulle höjas till 1000 kronor och inte längre betraktas som inkomst enligt folkpensioneringslagen. Samtidigt, inspirerat av föreningen, väcktes motioner i riksdagen i samma ärende. Åtgärderna ledde till att Pensionsstyrelsen 1953 fick i uppdrag att utreda frågan om blindtilläggets förhållande till andra sociala förmåner. I det förslag som Pensionsstyrelsen senare framlade föreslogs att blindtillägget skulle höjas till 1000 kronor och att det inte längre skulle betraktas som inkomst vid fastställande av folkpensionens storlek. Förslaget antogs och kom att gälla från och med 1 juli 1954. Beloppets höjning till 1000 kronor, men framförallt att blindtilläggets påverkan på folkpensionen togs bort, betraktades som en stor framgång av det blindas föreningsstyrelse. Från DBFs sida hade man från det första förslaget fram till nu hävdat principen att blindhetsersättningen, blindhetstillägget, skulle vara en ersättning för nedsatt arbetsförmåga. Så var den också bifallen och betraktad av myndigheterna. Under årens lopp förekommer då och då i riksdagsbehandlingen benämningen lytesersättning för nedsatt arbetsförmåga. En ny syn inom DBF ledde fram till en mer renodlad ersättning för merkostnader, föranledda eventuellt en grav synskada utan koppling till arbetsinkomst. Under 60- och 70-talen har ersättningen varit föremål för flera utredningar och omprövningar inom Pensionsstyrelsen, Riksförsäkringsverket och riksdagen. Här ska endast nämnas förändringen den 1 januari 1963 från blindtillägget till handikappersättning. Som namnet anger öppnades ersättningen nu också för andra grupper av handikappade. En ersättning grundad på basbeloppet och utgående med tre olika nivåbelopp. En tillbakablick på en för sin tid mycket viktig reform i samhället för blinda visar att det var De Blindas Förening och De Blindas Riksförbund som tog upp och drev frågan. En envis och seg kamp ledde fram till att frågan löstes. Vad vi kan särskilt notera är att det tog lång tid från idén 1903 till resultaten 1 januari 1935. Rent allmänt kan man se att det tar tid för en liten grupp i samhället att få gehör för krav framförallt hos ämbetsverken. Såväl Pensionsstyrelsen som Riksförsäkringsverket ställde sig negativa till 1922 års förslag och så gjorde också åtskilliga länsstyrelser och landsting. När sedan lagbyråns förslag framlades hade ämbetsverken och andra myndigheters motiv för avstyrkan i huvudsak beaktats och udden var bruten. Riksförsäkringsverket vidhöll dock en negativ inställning. Nu efteråt kan vi också konstatera att framlagda förslag 1922 och 1931-32 kom fel i tiden. Vid dessa båda tillfällen rådde ekonomisk kris i Sverige med ett ansträngt statsbudget. Vi kan idag tycka att DBFs remissvar som återgivits tidigare, så hänvisas till en sida här men det är inte ifyllt med var, är milt i tonen. Och då särskilt beträffande ersättningens storlek, kronor 500. Tidigare utredningar och även propåer från föreningen hade föreslagit högre belopp. Bakom den milda tonen ligger en bedömning att det föreslagna beloppet i den ekonomiska situation som rådde mer eller mindre var en förutsättning för ett bifall i riksdagen. Vid sidan av det formella remissvaret hade samtal och överläggningar banat väg för ett kompromissbelopp. För föreningen gällde det vid denna tidpunkt mer att få ett bifall i principfrågan än blindhetsersättning. Vid ett bättre statsfinansiellt läge kunde man återkomma. Detta gjorde man också genom att inspirera motioner som redan efter ett par år började framläggas i riksdagen. En för de båda organisationerna mycket viktig fråga var att få bort stämpeln av fattigvård. 1922 års förslag hade visserligen i sitt lagförslag inskrivit, citat, ett understöd benämnt blindhetsersättning. Sådant understöd är icke i något avseende att anses som fattigvård. Slutcitat. Det praktiska handhavandet med bestämmelsen att ansökan skulle inges till kommunens fattigvårdsnämnd som skulle pröva och avgöra gav klart ersättningen en prägel av fattigvård. Med skärpa tog organisationerna här avstånd och fick också gehör för sin syn, en statlig blindhetsersättning med koppling till pensionssystemet. En viss fördröjningseffekt kan måhända ha varit att de två organisationerna, DBF och Riksförbundet, under 20-talet ej var ense om hur frågan bäst skulle drivas. Detta gjorde att det var för sig bearbetade ärendet. En egentlig samordning kom först till stånd i slutskedet. Efteråt kan man, när vi har facit i hand, rent av påstå att detta var bra, om inte rent av en förutsättning för ett slutligt bifall. De Blindas Förening hade genom Alrik Lundberg och några av hans kollegor goda kontakter med personer i regeringsställning under senare delen av 20-talet och början av 30-talet. Kronprins Gustav Adolf var påtagligt engagerad i verksamheter för och av blinda, först och främst som hedersordförande i kronprinsessa Margaretas arbetsnämnd för de blinda, och med detta följde också intresse för DBF. Det var inte ovanligt att han deltog i olika sammankomster inom DBF. HKH Kronprinsen tog för övrigt ställning i frågan genom att personligen underteckna den gemensamma skrivelsen från DBF. KMA och Tomtebodaskolan. Ja, från skrivelsen från DBF, KMA och Tomtebodaskolan, så ska det vara i ärendet. De borgerliga regeringar som satt fram till oktober 1932 var bearbetade. Detta framgår bland annat av uttalande av statsminister Arvid Lindman vid uppvaktningen 1929, där han lovade sin medverkan men framhöll, citat, ni måste ha tålamod, ty ni känner väl till kunglig majt och riksdagens nådiga tågordning, slut på citat. Det blindas riksförbunds företrädare med sin mer rörelseinriktade och folkliga förankring fick en naturlig kontakt med det socialdemokratiska partiet och dess partisekreterare Gustav Möller. Dessa kontakter ledde fram till att Möller starkt engagerade sig för ärendet. Närkontakten ledde också fram till en förståelse för behovet, men framförallt förståelse för och tro på organisationens syn på utformningen. Som riksdagsman tog han också initiativet att till 1930 års riksdag framlägga motion i frågan. När Socialdemokraterna 1932 kom i regeringsställning blev Gustav Möller socialminister. Detta var en utveckling som ingen ens drömt om, men som mer eller mindre kom att avgöra frågan. Med sitt engagemang i ärendet tog han snart hand om frågan och såg till att det egna departementet utarbetade ett förslag som tillmötesgick DBFs och DBRFs önskemål, som säkert också var hans. Välförtjänt kallades han den 8 juni 1934 till hedersledamot av De blindas förening. Den programförklaring som Alrik Lundberg gav vid 1922 års årsmöte om, citat, arbete och tålamod hade besannats. Och genom energi och samverkan hade också fastställda mål nåtts. Stockholm i februari 1989, Per Hegerman. Och här är slut på inläsningen.
Det här var historien om handikappersättningen, eller som det hette, blindersättning. Och som idag är merkostnadstillägg. Ja, ni vet ju varför det heter det idag, hoppas jag. Några år sedan så tänkte man ta bort handikappersättningen och ersätta den med den här merkostnadsersättningen. Tanken var att vi skulle samla kvitton och så småningom försöka få ut vad ett fördyrat liv kostade för oss. Nu lyckades SRF faktiskt få bort det här med att samla kvitton. Vi fick igenom en ersättning som liksom bara betalades ut när man var synskadad. Ungefär som handikappersättningen, dock betydligt mycket lägre. Jag hoppas att de här historiska återblickarna är intressanta, för jag tänkte fortsätta med det. Ni får gärna komma med önskemål om vad ni skulle vilja höra mer om. Och då säger ni, ja men vi vet inte vad som finns. Och jag skulle nog nästan vilja säga att allt finns. Har ni något särskilt intresse som ni vill veta mer om, så hör av er till mig. Telefonnumret har ni ju, 072-530-3833. Eller så kan ni ju mejla mig på dan.andersson@srf.nu och komma med era tankar om vad ni vill veta mer om, framförallt ur historiskt perspektiv. Och nästa månad kommer det någonting nytt.